Välkomna till dagens lektion, den första lektionen på det här sättet som vi kommer att ha. Och vi kommer att gå igenom flera veckors undervisning tillsammans. Syftet med de här lektionerna är att vi ska få djupare kunskap om vägen för icke-judar som vill leva gudfruktigt och leva nära Herren och leva på en hög andlig nivå. Jesaja 49:6 säger så här. Han säger: det är för lite för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att min frälsning må nå till jordens ända. En av de bästa bilderna som vi har av Messias och hans tjänst finner vi i Josef när han kom till Egypten. Hela den berättelsen är väldigt profetisk. Och av den kan vi lära oss väldigt mycket när det gäller Messias tjänst. Han blev såld av sina bröder. Han fick bli kastad i brunnen, vilket är en bild på att han fick dö. Han blev upptagen därifrån, och därifrån så gick han ut till hedningarna. Han lämnar alltså Israel, kan man säga, den miljön, den hebreiska miljön som han har växt upp in i. Och så blev han förd till hedningarna. Och där fick han lida utav dem. Också där så kastade de honom i en brunn. Och det är också en bild på att både judar och hedningar är ansvariga för, eller rättare sagt, medspelare i Messias död. Därför har vi två bilder. Den första är brunnen, när bröderna kastar honom i brunnen. Och den andra är när Potifar kastar honom i brunnen i fängelset där i Egypten. Och brunnen är ju en bild på döden. Och han blir upptagen därifrån. Och det talar om uppståndelsen. Efter uppståndelsen så får han en upphöjelse som är unik. En så hög upphöjelse att han blir den andra i riket. Vilket också är en väldigt stark bild på vad som hände med Yeshua när han växtes upp från döden. Och sattes över hela världen och hela skapelsen under den evige som är fadern Gud. På samma sätt fick Josef tjäna då under farao. Bilden här är väldigt talande om den situation som Yeshua har idag. Nu regerar han. Och i den här situationen så är han inte känd utav Israels barn, eller Jakobs barn. De har sålt honom. De säger att han är död. De vet inte var han är. Och när de nu söker sig till Egypten och får möta honom, så känner de inte igen honom. Han har inte de kläder han hade på när de kände honom. Han talar ett annat språk. Han har ett annat namn. Och han beter sig inte som en av dem, utan han beter sig som en egyptier. Han beter sig som farao, för de säger: du är som farao. Alltså identifierar de honom som en hedning. Men han är deras broder. Och han behandlar dem illa, och de har en väldigt negativ bild av honom. Och det finns ett syfte med det här, allt som händer. Det som är intressant är att det är under 2 år som de upplever honom så grym. Eller man ska kalla det, det är hungersnöd i 2 år. Samtidigt så får de äta utav det han ger. Den mat som han ger till sina bröder är någonting som han ger gratis. Och det kommer från honom. Och de blir frälsta, om vi nu talar de termerna. De blir räddade från döden genom sin bror som de har sålt. Som kom till hedningarna. Och efter 2 år så ger han sig till känna. Det andra årets torka talar om 2000 år. 2 år, 2000 år motsvarar varandra. Och där har vi en ny bild när den här världens frälsare som har varit bland hedningarna och räddat massor med hedningar, massor med hedna nationer. Och egyptier har fått del av hans program för frälsningen som han hade fått genom en uppenbarelse från himlen. Och syftet med att han blev upphöjd var ju att han skulle rädda många människors liv. Och även då naturligtvis, som vi vet om, syftet var ju att Israels och Jakobs barn skulle komma ner till Egypten och leva där en tid. Men tanken i hela berättelsen är ju att Josef blev världens frälsare. Även Jakobs barn, alltså Israels frälsare. Och den här texten kan vi koppla då med detta som jag har sagt nu i Jesaja 49:6. Det är för lite för dig då du nu är min tjänare att allenast upprätta Jakobs stammar. Och det här är ju då det som man tänker på när Israel har ju splittrats upp på jorden. Vi har inga stammar nu idag, utan det är det judiska folket som i stort sett består av två, kanske tre stammar. I Juda, Benjamin och Levi. Kanske man kan inräkna Simon och lite grann så här. Men i alla fall så, de 10 stammarna som var i norr är ju förlorade. Och Messias kallelse enligt den här texten i Jesaja 49 är att upprätta Jakobs stammar. De 12 stammarna ska upprättas igen. Men det här är för lite för hans tjänst. Och står det, föra tillbaka den bevarade av Israel. Han har en uppgift att föra tillbaka stammarna till Herren, till Toran, till förbundet och till Israels land. Det är Messias uppgift. Det ser vi att det är inte uppfyllt än. Och så säger jag så här, det räcker inte med det. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att min frälsning må nå ut till jordens ända. Den evige är intresserad av att frälsningen ska nå alla hedningar. Och det ser vi ju i bilden med Josef i Egypten. Han blev skickad till hedningarna för att frälsa dem. Han fick till och med tillstånd, om man säger så, av den evige att avkläda sin hebreiska identitet. Sätta på sig hedniska kläder, tala ett nytt språk, få ett nytt namn. För att hedningarna skulle få uppleva frälsning ifrån döden genom hans försorg, genom hans tjänst, genom hans uppgift. Hade inte han gått igenom den djupa nöden i brunnen och i fängelset, så hade han inte klarat den här situationen. Allting har ett syfte med det som hände där. När nu Yeshua väcktes upp från döden, han restes upp ifrån fängelset, så att säga, dödens fängelse. Han blev uppsatt i himlen. Precis samma sak som hände med Josef här. Han blev uppsatt under den högste i himlen på tronen. Han fick en tron i himlen. Som jag förstår det så har han någon typ av tron. Tron motsvarar ju en maktposition. Han har en maktposition i himlen. Nu tror jag inte han sitter på Guds tron på samma sätt. På ett sätt, det står att jag har satt med min fader på hans tron. Det kan man säga. Men alltså det är frågan om makt. Han har fått makt att regera över skapelsen. Delegerad från den högste. Och i den här situationen då så är han Israels och världens frälsare. Israel blir välsignad utav hans tjänst. Judarna hålls uppe. De får äta av det liv som han ger. Och även hedningarna har fått del utav den här frälsningen. I och med uppståndelsen så kom frälsningsbudskapet ut till hedningarna på ett alldeles speciellt sätt. Och det är i och med uppståndelsen som hedningarna får möjlighet att uppleva uppståndelsekraften, frälsningens kraft, Guds andes kraft, det tillkommande rikets krafter. Och därför så under Yeshuas tid här på jorden så gick han inte till hedningarna. Det var några få hedningar i Israel och en kvinna utanför Israel som fick hjälp utav hans tjänst rent direkt, som evangelierna berättar om. Men hans uppgift här på jorden var inte att nå hedningarna. Han säger ju till exempel när det kom en syrofenisisk kvinna och ber om hjälp, att hennes dotter var ju besatt av en ond ande. Hon bad om hjälp. Och han sa, jag kan inte hjälpa dig. Jag är bara sänd till Israels förlorade barn. Han visste att hans tjänst var begränsad. Så det han gör under tiden han går här, det är att han stärker en grupp inom Israels folk, bland judarna. Han bygger en typ av församling, en andefylld församling som ska vara en bärare utav det ljus som skulle gå ut på jorden. Först till Israel men också till världen. Men han jobbar inte själv med hedningarna. Och han säger att jag är inte sänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus. Och det är för att uppfylla den här profetien i Jesaja 49, att du är min kärn, du ska upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka den bevarade av Israel. Det är hans primära uppgift. Hans primära uppgift som Israels överste präst i himlen och som Israels, som den evige sändebud och profet till Israel, är att upprätta Israel och att välsigna det judiska folket. Därför säger hans tjänst i första hand, därför säger ängeln, han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och det tror vi att han har makt att göra och hade makt att göra. Och det tror jag att han har fortfarande. Och det han har gjort, det räddar judarna från döden. Den här typen av död och döden för framtiden också. Det finns en frälsningsprovision från himlen genom det som Yeshua har gjort för Israel. Yeshua har alltså sin främsta uppgift i förhållande till Israel och det judiska folket. Men som vi ser i Josefs liv så är det inte begränsat till att rädda bröderna och familjen från hungersnöd, utan hela världen. Prisat vara Herrens underbara namn. Om vi nu tittar på skiftet som skedde i och med uppståndelsen, så ser vi att budskapet predikas för judarna under några år, men sen öppnas det upp för hedningarna. Och det var ju Petrus i Corneliehus i Apostlagärningarna 10. Men speciellt när Paulus blev kallad, så får han ju uppdraget att gå ut till hedningarna. Och han säger ju i Apostlagärningarna själv att han har fått det här budskapet i Jesaja 49 och 6. I Apostlagärningarna 13 och 46 så står det skrivet: då tog Paulus och Barnabas mod till sig och sa: Guds ord måste i första rummet förkunnas för er. Och han talar alltså till judarna i synagogan här. Men eftersom ni stöter det bort från er och inte aktar er själva värdiga det eviga livet, så vänder vi oss nu till hedningarna. Ty så har Herren bjudit oss, eller befallt oss: jag har satt dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli till frälsning in till jordens ända. Och nu citerar han ju den versen vi läste här i Jesaja 49:6. Och då säger han att det här har Herren, alltså den evige, befallt oss. Och då kopplar Paulus sig själv in i Messias. Det var ju Messias som fick det här budskapet i Jesaja 49:6. Uppdraget att upprätta Israel, men också att föra ut frälsningen till alla jordens yttersta hörn. Och Paulus identifierar sig så med Messias att det budskap som Messias fick, det fick också Paulus. Paulus är Messias sändebud. Han är en förlängning på Yeshua. Yeshua fick ju det här uppdraget när han väcktes upp från döden då. Eftersom han innan säger att jag är bara sänd till Israels förlorade fåren av Israels hus. Vilket jag tror att i hans tankar inte är de 10 stammarna, utan de 12 stammarna. Och då ser vi att det blir ett skifte här, att Yeshua får uppdraget att nå ut till hedningarna i och med uppståndelsen, och det uppdraget delegeras till hans apostlar, till hans sändebud, shlichim på hebreiska. Och då säger han ju då först, ni ska ha det i första hand, och det är också i den här texten, att du ska upprätta Jakobs stammar. Ni får tillfället först att få höra om den här frälsningen, men den ska ut till alla världens hörn. Och det är det som Herren har befallt oss. Jag har satt dig till ljus för hela folken för att du ska bli till frälsning in till jordens ända. Och på ett annat ställe så vittnar ju Paulus själv om hur han sänds till hedningarna. Och det läser vi om i Apostlagärningarna 26 och 14 och framåt. Och vi föll alla ner till jorden och jag hörde då en röst säga till mig på hebreiska: Shaul, Shaul, varför förföljer du mig? Det är dig svårt att spjärna mot udden. Då sa jag: vem är du, Herre? Herren svarade: jag är Yeshua, den som du förföljer. Men res dig upp, och det här är ju underbart. Jag ser en liknelse med Josef. Han säger: jag är Josef. Och här säger han: jag är Yeshua. Det finns en liknande textsammanhang här. Båda texterna förs tillsammans. Nu uppenbarar han sig för en av sina bröder, Yeshua i himlen. Jag är Yeshua, jag lever. Du trodde jag var död, precis som Jakobs söner gjorde också. Eller de sa ju det i alla fall. De höll honom för död nästan. De hade dödförklarat honom. Men nu så talar han om att jag är Josef. Och Yeshua säger: jag är Yeshua, den som du förföljer. Men res dig upp och stå på dina fötter. Till därför har jag visat mig för dig, att jag har velat utse dig till en tjänare och ett vittne, som ska vittna både om hur du nu har sett mig och om hur jag vidare ska uppenbara mig för dig. Och jag ska rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna, ty till dem sänder jag dig, för att du ska öppna deras ögon, så att de omvänder sig från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud. För det att de må genom tron på mig undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som är helgade. Det här är väldigt starkt. Få sin lott bland dem som är helgade. Det talar om det judiska folket. Och jag tror att det talar om uppståndelsen här. I den nya världen som kommer att födas på nytt, där kommer att finnas ett folk som har sin lott bland de återlösta och pånyfödda och uppståndna judarna, som i första hand har fått tag på det här. En arvslott bland de som är helgade. Härliga ord, bland hedningarna. Och det är ju intressant då att jag sänder dig till hedningarna, säger Yeshua till Paulus. Så nu är alltså Yeshua inte begränsad som han var i sitt oförhärligade tillstånd under sin 3,5-åriga tjänst i Israels land. Han var begränsad till landet Israel och han var begränsad till det judiska folket i stort sett. Men nu i och med uppståndelsen så sprängs de gränserna, och han ger Paulus uppdraget att gå ut till hedningarna. Paulus säger också på ett annat ställe när han står och försvarar sig i templet där. Det är ju lite tidigare. Ska vi läsa den texten med. I Apostlagärningarna 22. Ni vet att han stod där på tempeltrappan och talade på hebreiska i templet till sitt försvar då. Inför de här som slog honom och ville göra honom illa. Då sa han till mig, då sa, ska vi ta hela sammanhanget då. Vers 12. Där fanns efter lagen en from man, Ananias, vilken hade gott vittnesbörd om sig av alla judar som bodde där. Denne kom nu och trädde fram till mig och sa: Shaul, min broder, har din syn igen. Och i samma stund fick jag min syn igen och såg upp på honom. Då sa han: våra fäders Gud har utsett dig till att känna hans vilja och till att se den rättfärdige och höra ord från hans mun. Vem är den rättfärdige? Det är Yeshua, den uppståndne Messias. Ty du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Här är inte det begränsat till judiska folk, utan alla människor. Varför dröjer du då? Stå upp och låt döpa dig och avtå dina synder och åkalla där vid hans namn. Men när jag hade kommit tillbaka till Jerusalem hände sig medan jag bad i helgedomen att jag föll i hänryckning och såg honom, såg Yeshua, och hörde honom säga till mig: skynda dig med hast bort från Jerusalem till de ska inte här ta emot ditt vittnesbörd om mig. Men jag sa, Herre, de vet själva att det var jag som överallt i synagogorna lät fängsla och gissla dem som trodde på dig. Och när Stefanus, ditt vittnesblod, utgöts, var också jag tillstädes och gillade vad som skedde och vaktade de mäns kläder som dödade honom. Då sa han till mig, gå, jag vill sända dig och stad långt bort till hedningarna. Och så vet vi att reaktionen bland de här judarna i templet var, ända till dess hade de lyssnat på honom, men nu så ville de inte höra på honom längre. Det var alltså inget intressant budskap att hedningarna skulle få någonting i det här, utav det här. Men det som är viktigt här för oss är att säga att Paulus fick ett alldeles speciellt uppdrag att gå ut till hedningarna med frälsningens budskap. Och det uppdraget fick han direkt från Yeshua. Och han är den första, alltså huvudet utav sändebuden för hedningarna. Det här är väldigt viktigt för oss att förstå. Så om vi ska ställa oss frågan, hur ska hedningarna kunna tjäna Gud på rätt sätt, så måste vi gå till Paulus skrifter för att lära känna vad är det Yeshua vill lära hedningarna. Mer än i själva evangelierna. Naturligtvis finns det i evangelierna en moral, en etik, en profetisk lärdom som gäller alla människor på jorden, som kan ge hjälp till folk att komma nära den evige. Men Yeshuas budskap är i första hand riktat till judar. Och därför så får man sålla lite grann i hans budskap, för att han talar in i en judisk miljö. Han har ett judiskt sätt att tala. Han har ett judiskt budskap. Så därför så måste man förstå den miljön och den miljö som han levde i, för att kunna förstå vad han ville säga till judarna. Paulus däremot, han talar inte till judar. Han blev inte sänd till judar. De få gånger han talade till judar, det var ju att presentera genom skrifterna, genom Moseböckerna, genom profeterna och genom skrifterna, att Messias måste lida och dö och på tredje dagen väckas upp från döden. Det var hans budskap till judarna. Genom skrifterna bevisa att Messias måste göra det här. Och sen så visar han också att den här Yeshua som jag talar om, han är inte en kandidat, utan han är kandidaten till att vara den här Messias. Hela hans liv stämmer in med det som profeten har talat om, den lidande Messias, vad han måste göra. Inte bara vad, utan också när. För det finns profetiska skrifter som talar om när Messias skulle komma och dö och uppstå. Daniel till exempel. Och det var det budskap som Paulus gav till judarna. Men det var inte hans huvuduppgift, som vi vet. Han gick till synagogarna, han talade till judarna där. Men sen såg vi att han gick vidare ut till hedningarna. Därför så har han uppdraget att vara hedningarnas apostel. Hedningarnas shaliach. Hans budskap är därför väldigt, väldigt viktigt att studera när man vill ta reda på vad är Yeshuas budskap till hedningarna. För det talar han genom Paulus. Paulus har fått uppdraget av Yeshua själv att ge ett budskap till icke-judar. Och det som vi har i hans samlade skrifter, det som vi har kvar, vi har inte alla hans skrifter, de som finns i de kristna biblarna, Nya testamentet, av Paulus undervisning, måste vi gå till och forska i och fundera på hur vi ska förstå Paulus. Petrus säger själv att han är svår att förstå, och det måste vi hålla med om, att det finns saker som är väldigt svåra att förstå. Under de här veckorna som ligger framöver så vill jag gå in i Paulus skrifter tillsammans med er och studera kapitel efter kapitel, vers efter vers, bok efter bok, och förklara hur jag läser Paulus. Så man skulle kunna sätta en titel på de här veckornas samtal eller bibelundervisning hur Ketriel förstår Paulus. Och jag vill vara väldigt försiktig här. För att vi har ju inte så mycket skrifter som tolkar Paulus strax efter honom. Det kanske finns gamla skrifter. Men strax efter Paulus, och han säger det själv i Apostlagärningarna 20, blev hans budskap förvrängt. Ni kommer ihåg att han träffade de äldsta i Efesus. De kom till Miletus, för han hade inte tid att åka till Efesus. Han hade bråttom till Jerusalem. Han skulle fira en högtid där. Och då säger han till de äldsta här, vers 25, jag vet att ni inte mer ska få se mitt ansikte. Ni alla bland vilka jag har gått omkring och predikat om riket. Därför betygar jag för er nu idag att jag inte bär skuld för någons blod. Ty jag har inte undandragit mig att förkunna för er allt Guds rådslut. Så har nu akt på er själva det, hela den jord i vilken den heliga ande har satt er till föreståndare till att vara herdar för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod. Det här är ingen bra översättning. Det är lite olika texter här. Och jag tror absolut inte att Paulus sa att Gud har köpt församlingen med sitt eget blod. Gud har inget blod. Se vad de säger i folkbibeln. Ja, det står också där eget blod. Men många andra versioner har med sin sons blod. Vilket jag tror, måste jag säga, är det ursprungliga. Någon har i alla fall manipulerat åt ena eller andra hållet. Och det är någon text säger Herrens församling som han har vunnit med sitt eget blod. Det kan ju vara hänsyftning till Yeshua där då, som Herren. Så har nu i vers 29. Jag vet att sedan jag har skilts från er svåra ulvar ska komma in bland er och att de inte ska skona jorden. Ja, bland er själva ska män uppträda som talar vad förvänt är för att locka lärjungarna att följa sig. Och det blev tyvärr så att strax efter Paulus lämnade så blev det förvrängning av hans budskap. Och då är det inte lätt för oss här 2000 år efter att försöka upprätta och förstå det Paulus säger. Så vi måste vara väldigt ödmjuka och väldigt försiktiga när vi läser Paulus. Och inte säga så säger Paulus, så står det skrivet, så betyder det. För det är inte säkert att vi riktigt förstår vad Paulus menade. Och nu tror jag inte att han skrev på grekiska till alla sina församlingar. Kanske han gjorde det till Korint, eftersom det var grekiska där i Grekland. Men jag tror att han använde sig mer av arameiska. I alla fall så hade han ju ett judiskt sinne, ett hebreiskt sinne. Han står, jag är son av hebreer. Det betyder alltså hans föräldrar talade hebreiska. Och han var uppvuxen i Jerusalem, inte i Tarsus. Utan i Jerusalem hade han vuxit upp och studerat under Gamliel, som var en av de viktigaste rabbinerna. Högsta rabbinerna, en av de högsta rabbinerna utav tanaiterna. Och han hade fått alltså en otroligt hög rabbinutbildning i Jerusalem. Och han behärskade hela den skrivna Toran. Han behärskade profeterna, han behärskade skrifterna och den muntliga traditionen på ett fantastiskt sätt. Han var väldigt utrustad. Och han, när han skriver då till hedningarna, så skriver han ju naturligtvis utifrån sin judiska plattform. Och det innebär då att man kan aldrig tolka Paulus utifrån grekisk kultur. Utan man måste tolka honom utifrån det man försöker då förstå av den judiska kulturen i vilken han formades. Och det bästa är att läsa de skrifter som skrevs under hans tid. som finns i Mishnah och andra skrifter som skrev på den tiden. Då får man lite mer den bakgrund och den teologiska miljön som han levde i och som han talade utifrån. Och utifrån det så kan man då lättare förstå Paulus. Lättare förstå Paulus. Eller mindre svårt att förstå Paulus. Men man gör ju ett stort misstag om man försöker förstå honom utifrån en grekisk miljö. Och där har vi ju ett misstag om vi tror att vi kan gå till den grekiska begreppsvärlden när vi ska försöka förstå hans brev. Det finns ju på arameiska gamla texter lika gamla eller ännu äldre än de grekiska texterna, som visar att som kan hjälpa oss att få en hebreisk begreppsvärld som kan belysa svåra texter utifrån det arameiska språket, som är mycket närmare hebreiska än det grekiska språket. Där kan vi få hjälp genom persita texterna. Och naturligtvis får vi gå ut även till grekiska grundtexten där. Titta på vad som står. Men bakom grekiskan så finns ju en hebreisk värld i Paulus sinne. Och det måste vi förstå, att hela hans tankesätt är hebreiskt, inte grekiskt. Trots att vi då kanske har fått hans brev på grekiska. Så när han skriver till Korint, om han nu skriver på grekiska, vilket jag tror han gjorde när han skrev till Korint, det är ju logiskt. Och det finns några texter där som gör att jag är övertygad om att han skrev på grekiska när han skrev Korinthierbrevet. Eller att han då hade någon som hjälpte honom att skriva på grekiska. Så är ju hans hebreiska bakgrund det som färgar innehållet i orden. Så vi måste gå till hebreiskan för att få tag på vad de grekiska orden i Paulus skrifter betyder. Och naturligtvis också ordvändningar och uttryckssätt och sådana här saker. Sen har ju han fått ifrån himlen direkt en hjälp, kan man väl säga, att kunna uttrycka sig med nya ord. Och det ska vi titta på i första Korinthierbrevet 2. När jag kom till er bröder var det också inte med höga ord eller hög visdom som jag kom och framför för er Guds vittnesbörd. Så jag hade beslutat mig för att medan jag var bland er inte veta om något annat än Yeshua Messias och honom som korsfäst. Och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycket bävan. Och mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord, utan med bevisning i ande och kraft. Ty er tro skulle inte vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft. Visdom talar vi dock bland dem som är fullmogna. Men en visdom som inte tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktiga, vilkas makt blir till intet. När vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt att den ska bli oss till härlighet. Och som ingen av denna tidsålders mäktiga har känt. Ty om de hade känt den så hade de inte korsfäst härlighetens herre. Vers 9. Vi talar, som det heter i skriften, vad inte ett öga har sett och inte ett öra har hört. Och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka. Vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja också Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är en människa utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta talar vi också inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap. Hon kan inte förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi har Messias sinne. Ord som anden lär oss. Paulus säger alltså med andra ord här att vi hittar på nya ord. Vi lär ut budskapet på ett sätt som anden har gett oss ord till att föra ut. Och då kan det vara nya saker som inte har funnits tidigare i hans utbildning, i hans hebreiska träning. Uppenbarelsekunskap, ord som på något sätt får klä budskapet om den uppståndne och de konsekvenser som kommer av Messias uppståndelse. Vilket är en ny situation för både Israel och världen. Nu har Messias dött. Han har uppväckts. Han har blivit nyskapad. En ny människa har skapats. Den nya människan finns nu. Det finns en ande som har utgjutits på ett alldeles speciellt sätt. Inte bara över vissa judar utan nu över alla hedningar också som vill ta emot budskapet. En ny situation. Här behövs nya ord, här behövs nya termer, här behövs nya begrepp som anden lär för att klä i ord de andliga verkligheter som är ett resultat av Jeshuas uppståndelse som ingen kunde uppleva tidigare. Så förstår jag när han säger så här. Det betyder alltså att det finns ord och uttryck och begrepp i Paulus undervisning som vi kanske inte hittar någon annanstans. I något annat sammanhang. För det är nya saker som kommer från anden. För den situation som han levde i. Där han försökte föra ut till hedningarna. Det är den otroliga kraften. Och det otroliga ljuset. Den otroliga makten i uppståndelsen. Som han hade fått i uppdrag att proklamera för alla människor. Romarbrevet 11:13. Men till er ni som är av hednisk börd säger jag, eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt. Om jag till äventyrs så skulle kunna uppväcka avund hos dem som är mitt kött och blod och frälsa några bland dem. Jag är hedningarnas apostel. Apostel betyder sändebud, shaliach på hebreiska. En som har fått fullmakt av den som sänder honom att göra, att utföra för ett speciellt uppdrag. Paulus hade fått uppdraget av Yeshua. Han är Yeshuas sändebud till hedningarna. Det Paulus då säger till hedningarna, det är det Yeshua säger till hedningarna. Himmelens överste präst, honom som sitter där som andra efter den högste i riket. Han har mat som kan rädda hedningarna från döden. Och nu har han sänt en man, Paulus, ut till hedningarna för att tala och förmedla den här andliga födan, den här livgivande säden från himlen, från Yeshua, till hedningarna. Han är hedningarnas apostel. Sänd utav Yeshua själv. Första Timotebrevet 2:7. Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel. Det säger jag med sanning. Jag ljuger inte, jag till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar. Jag säger att han är en lärare för hedningar. En förkunnare, en apostel och en lärare. Apostelens sändebud. Och så i Galaterbrevet 2:7. Tvärtom, de såg att jag hade blivit betrodd med att förkunna evangelium, det glada budskapet, för de oomskurna. Lika som Petrus hade fått de omskurna på sin del. Petrus blev ju utnämnd av Yeshua att vara huvudet för de 12 apostlarna. Det är ganska uppenbart när vi ser hur han behandlar Petrus. Han var alltså huvudapostel. Och de 11 stod under honom. Därför står det på i Apostlagärningarna 2 där att Petrus steg upp tillsammans med de 11. Och så predikade Petrus. Han hade ett budskap från Yeshua till judarna, Petrus. Han var de omskurnas shaliach. Där Yeshua från himlen, och även först på jorden, 3,5 år, specialträning, och sedan ytterligare i himlen, utrustade honom för att kunna ge ett budskap, ett specifikt budskap vid en specifik tid till det judiska folket. Han var tillsammans med de 11 sändebud från Yeshua till de omskurna. Och Paulus säger att på samma sätt som Petrus fick det till de omskurna, så fick jag det till de oomskurna. Det var ju ett väldigt stort uppdrag. Det är intressant att för de omskurna behövdes 12 stycken. Som kanske var 4 miljoner på den tiden. 4 miljoner judar kanske fanns då. Och de behövde 12 stycken. Hur många hedningar fanns det? Hur många apostlar sändes till hedningarna? En. Så judarna behövde 12 och hedningar behövde en. Det är ju intressant att se det här. Att jämföra lite grann. Det kan man ju säga att även Silas var apostel och så vidare. Det är sant. Men på ett alldeles speciellt sätt så har vi Paulus som är... han ligger ju högt över Silas till exempel. En nivå alltså utav slichot, apostlaskap, som direkt uppenbarelse från Yeshua som han har fått. Alldeles speciellt. Och han sändes till hedningar, och vi måste lyssna på honom. Om vi vill lyssna på Yeshua måste vi lyssna på Paulus. Jag hade blivit betrodd med att förkunna evangelium för de oomskurna, lika som Petrus hade fått de omskurna på sin del. Ty densamme som hade stått Petrus bi vid hans slichot, hans apostlarverksamhet bland de omskurna, hade han också stått mig bi bland hedningarna. Och när de nu förnummo eller erfor vilken nåd som hade blivit mig given, räckte de mig och Barnabas handen till samarbete. Både Jakob och Kefas och Johannes, Johanan, de män som räknades för själva stödjepelarna. Vi skulle verka bland hedningarna och de bland de omskurna. Här har vi Barnabas som hjälper Paulus. Helt klart så fick Paulus uppdraget att gå ut till icke-judar. Intressant att en Tanna, en mycket, mycket skolad rabbin som kunde alla lagar och skrifterna i stort sett utantill, blev sänd till hedningarna. Varför behövdes det? Petrus blev sänd till judarna Inte för att undervisa halacha, inte för att förklara moshe. Det fanns redan rabbiner som var experter på det. Petrus uppdrag till judarna var att tala om Jeshuas uppståndelse och bevisa det. Och han blev använd och många, många tusentals judar tog emot honom. Tog emot Jeshua genom Petrus budskap som vi ser här på slägen. Men Petrus hade ju inte uppdraget som Moshe till exempel att etablera ett system som ska bygga upp ett helt samhälle. En helt nation som byggs på den profettjänst som Moshe Rabbeinu hade. Petrus behövde inte det, för det fanns redan. Petrus hade fått smörjelsen att gå ut med budskapet om frälsning, om att den här som var här, titta i skrifterna, han är Messias. Och bevisa det med kraft och under och tecken. Och överbevisning. Och de fick möjlighet att få ta emot honom då när han var, genom Petrus och hans apostlars tjänst. Nu tror jag också att Petrus och de andra hade en kallelse att gå ut till de 12 stammarna. Det fanns identifierade rester av de 10 stammarna i världen på den tiden. Josefus skriver om det. Och det var ända bort till England så fanns det att man kände till var det fanns ättlingar till stammarna, de 10 stammarna som var utspridda på jorden. Och det fanns naturligtvis också judar som var utspridda på hela jorden sedan den babyloniska fångenskapen. Och många av de här judarna plus de här stammarna som är Jakobs stammar som vi läste om i Jesaja, de var väldigt sekulariserade. De var uppblandade, de hade stark inflytande från hedna kulturen som var runt omkring dem. Och i det sammanhanget så är jag övertygad om att budskapet som gavs i Matteus 28 gavs till de 12 apostlarna för att söka upp bland hedningarna ättlingar till judarna och de 10 förlorade stammarna. Och upprätta dem på det sättet att de fick tag på budskapet om den utlovade Messias som nu hade kommit. Och i det ska vi läsa Matteus 28, 18-20 då i slutet där. Då trädde Jeshua fram och talade till dem och sa: mig är given all makt i himlen och på jorden. Här ser vi Josef igen. Han blev uppsatt som den högsta efter farao. Samma sak här. I himlen då. Och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem. Och här står det faktiskt i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vilket jag är övertygad om att det är tillägg. För det gjorde de inte. Det finns inget bevis för att det gjordes någon gång. I apostlagärningarna har vi inget bevis för att man döpte i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det står att de döptes i Jeshuas namn. Och det finns gamla texter av Eusebius och andra som citerar Matteus 28 där man inte har den här dopformeln i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, utan i mitt namn står det. Döpt dem i mitt namn. Så jag är övertygad personligen att här är en manipulation av ett system där man ville föra in en treenig gudstro i någonting som redan fanns då. Så man manipulerade texten. Man har manipulerat texten i första Johannes 5. Och jag tror att man också har manipulerat texten här i Matteus 28. Det är min övertygelse. Om någon kan bevisa motsatsen så vore jag tacksam. För då kan jag ändra på mig. Men så länge inte jag får bevis för motsatsen så är jag övertygad om att det här är fel. Att Jeshua aldrig sa döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, utan han sa döp dem i mitt namn. För det var precis vad de gjorde. Annars hade de ju inte lytt honom. För du har inget bevis i apostelgärningarna på att de använde sig av den formen Faderns och Sonens och den helige Andes namn. För de gjorde som han sa, de lydde honom. Inte ändrade på det. Och så står det: lär dem att hålla allt vad jag har befallt er, och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände. Hur kan hedningarna hålla allt vad Yeshua har befallt apostlarna. Om någon, om du går med din offergåva till templet och kommer på att någon har någonting emot dig, lägg ner din offergåva och gå förlikare med din broder och kom sedan och bär fram din offergåva i templet. Offra i templet. Ska vi lära alla hedningar på jorden att gå och offra i templet i Jerusalem? Om du tittar på Jesuas undervisning till sina apostlar så ser du att det är många saker där som inte går att lära hedningarna. För det var judiska budskap. Det var budskap till judar. I ett judiskt sammanhang. Det är det första vi kan tänka oss. Det andra vi kan titta på den här versen, eller det här sammanhanget. Hur förstod de här apostlarna det som Jesua sa när han sa gå ut och göra alla folk till lärjungar? Sprang de ut och predikade för hedningarna? Ingen av dem som stod här och lyssnade på Yeshua förstod hans ord som att vi måste gå till hedningarna och predika för hedningar. Det ser vi ju i apostlagärningarna. Det behövdes en stark vision från himlen där Petrus ser, och Petrus är alltså huvudet bland apostlarna, måste få det, inte någon annan. Det måste vara den högste bland apostlarna som får den här uppenbarelsen. En linne duk som kommer ner med orena djur. Och han får ett budskap som lär honom att han kan inte anse någon människa som oren eller ohelig. Och det förbereder honom för att gå med de här männen till Cornelius hus i Caesarea. Gå in i en hedningshus och predika budskapet om frälsning för Cornelius. Han fick inte anse dessa människor som oheliga eller orena. På så sätt att han inte kunde umgås med dem eller vara i deras hus. Och då öppnar Petrus budskapet. Han predikar om Yeshua, berättar om precis vad som har hänt. Och när han säger till slut där att om honom talar alla profeterna och säger och intygar att om man tror på honom så får man syndernas förlåtelse. I hans namn ska syndernas förlåtelse. Och då faller Guds ande över dessa hedningar i Cornelius hus där i Caesarea. Och Petrus blir jätteförvånad. Va? Vad är detta? Hedningar. Samma sak som hände med oss i templet där i Jerusalem. När anden föll på oss. Händer nu här bland dessa hedningar. Kraften i budskapet om Jesuas uppståndelse och förlåtelsen från synder genom hans död gör att hedningarna får... Guds ande kommer över dem. Ruach HaKodesh, den heliga ande, kommer över hedningarna. Och de börjar uttrycka profetia och tungotal på samma sätt som hände med judarna i templet i Jerusalem. Som levde på en helt annan helighetsnivå än vad hedningarna levde på. En renhetsnivå. Hedningarna som åt oren mat. De fick del av anden. Petrus blev helt chockad. Hur kan Gud ge anden till dessa hedningar? Han gjorde på samma sätt som han gjorde med oss. De fick uppleva samma sak. Ja, då måste de alltså döpas. Han befallde att de skulle döpas. För de måste renas. De måste avskiljas från synden. Avskiljas från världen. Komma in i lärjungaskaran tillsammans med Messias. Och sätta sig under hans auktoritet. Genom dopet. Och blev en del av det här. Men det här var inget som Petrus hade förberett sig på. Han uppfattade inte Yeshua och ingen av de andra apostlarna heller. Att de skulle gå till hedningarna och predika. Och göra så att de blev Yeshuas lärjungar som de andra judarna. Petrus var i en judisk miljö. Han hade ingen tanke på att hedningarna skulle bli judar. Så, eller konvertiter. Deras budskap var till Israels förlorade stammar. De 12 stammarna. Messias uppgift var ju att gå och upprätta Jakobs förlorade stammar. Så när Yeshua sa gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar, så uppfattade de så, det som jag förstår det, att de skulle gå ut i hela världen och se till att dessa judar och dessa förlorade av de 10 stammarna som fanns där utspridda i hela romarriket skulle få del av frälsningens budskap och få höra det som Yeshua hade lärt dem. Han hade lärt dem att leva på en hög andlig och moralisk och gudfruktig nivå. Renhetsnivå. Heliga människor. Lärjudarna att följa denna mästares ord. Så att de kommer upp på den här nivån. Och får del av det ljus som kommer genom honom. Speciellt inom uppståndelsen. Han var ute och predikade för hedningarna. Och han i sitt brev då. Om vi tittar här. I Petrus första brev. Nu läser vi alltså Petrus brev här. Och då måste vi veta att Petrus har kallelsen att vara aposteln för de omskurna. Petrus är inte hedningarnas apostel, det är Paulus. Petrus första brev skrevs inte till hedningar. Petrus första brev skrevs inte till hedningar. Titta vad som står här. Petrus, Yeshua, Messias sändebud, apostlar, hälsar de utvalda främlingar som bor kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien och Bithynien. Det här ordet kringspridda, det har att göra med diasporan. Om ni tittar på min bildskärm här nu, då har jag slått upp det grekiska ordet för utspridda. Och det här nere ser ni ordet diaspora där. Nu tror jag inte att jag uttalar det grekiska ordet rätt här. Det är samma ord som används idag om judarnas landförvisning. Landsförskingring. Judarna som lever i diasporan, i förskingringen. Petrus skriver alltså till de utvalda främlingarna. Judarna som är främlingar och bor i förskingringen. De är alltså främlingar i sina där de bor. De är i diasporan. Pontius, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien i Bithynien. Utvalda enligt Guds faderns försyn i den heliga ande, helges i anden till lydnad och till bestänkelse med Yeshua Messias blod, nåd och frid föröker sig hos er. Och så talar han om den nya födelsen som är ett resultat av Yeshuas uppståndelse. Och talar han om det stora hoppet som finns för var och en. Och så talar han om att ni inte ska, han talar om att profeterna har talat om den här frälsningen som ni har fått del av. Och så ska ni inte längre leva som ni gjorde tidigare under er okunnighetstid. Utan bli heliga i all er vandel som han som har kallat er helig. Till det står ju skrivet, ni ska vara heliga till jag är helig. Det är ju en text i tredje Mosebok som han citerar där. Och så har vi blivit lösköpt, han talar om lammets blod. Som motsvarar Yeshuas blod då. Och sen talar han lite längre fram här. I kapitel 2. Att ni, ja det är lite längre fram. Vi ska inte gå in på det i detalj, men jag ska bara citera lite fritt så här. Petrus talar till sådana judar och ättlingar från de förlorade stammarna som har levt som hedningar. Men som har upplevt frälsning och blivit upprättade i sin identitet som Israel. Det var de typer av hedningar inom citationstecken som Yeshua sände sina apostlar att rädda. Det var judeättlingar, Israels ättlingar bland folken som skulle få del av det här budskapet. Och Petrus och de 11 andra, de åkte ut bland att predika bland dessa judar. Men de gick inte till hedningarna i första hand, utan de gick till de förlorade fåren av Israels hus. Precis som Yeshua hade gjort och som han hade sagt till dem att de skulle göra. De fortsatte Yeshuas tjänst att upprätta Jakobs stammar. Därför så ser det ut som i vissa delar av hans brev att de han skrivit till är hedningar. Men jag tror vi måste gå in på det faktiskt i alla fall. Här står det till exempel i kapitel 2, vers 9. Ni åter är ett utvalt släkt, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Han citerar ju andra Mosebok 19 där, när Israel lämnar Egypten och kommer till Sinai. Ni ska vara för mig ett rika av präster och så vidare. Petrus citerar det, som är det själva identiteten i det judiska folket, ett rika av präster, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk. Och det här är ett citat från Hosea kapitel 1 och kapitel 2, där det talas till de 10 stammarna i norr, till Israels hus. Ni är inte mitt folk. Ni kommer ihåg profeten som fick budskapet att han skulle gifta sig med en prostituerad. Hon fick barn och, folk, och barnet fick heta Lo Ami, inte mitt folk. Och nästa barn fick heta Lo Ruhama, inte barmhärtighet. Och sen längre fram, det folk som inte var mitt folk ska kallas och bli upprättat igen och bli mitt folk. Och det är precis det som händer här genom Jeshuas tjänst, genom sina apostlar, sina 12 apostlar som går ut till de 10 förlorade stammarna och även judar som har blivit assimilerade i diasporan och predikar frälsning, och de blir upprättade igen som ett folk. I sitt förlorade tillstånd får de chansen att komma tillbaka till sitt förlorade arv. Och säga, ni som förut icke var ett folk, men nu är ett Guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Mina älskade, jag förmanar er som gäster och främlingar. Gäster och främlingar, alltså ni är alltså bland hedningarna. Ni är inte, tillhör inte dem. Att ta er tillvara för de kötsliga begären, vilka för krig mot själen. Och för en god vandel bland hedningarna. Och det är att dessa, om de i någon sak förtalar er som illgärningsmän, nu istället när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Var underordningar all mänsklig ordning för Herrens skull. Och så vidare. Så talar han om vikten av att underordna sig de myndigheter som finns där i de länderna de bor i. Och se till att de gör goda gärningar och även att de lider. Till och med orättfärdigt, att de ska acceptera att lida orättfärdigt. Och på så sätt liknar Jeshua, för han blev också väldigt orättfärdigt behandlad och fick lida på det sättet. Vi hoppar över kapitel 3, så går vi in kapitel 4 i Petrus brev. Där i vers 3 står det så här. Ty det är nog att ni under den framfarna tiden har gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverne och dryckenskap och i alla handa skamlig avgudadyrkan. Det här var den situation som dessa Jakobs ättlingar levde i när de fick del av budskapet om frälsning som Petrus och de andra apostlarna predikade för dem. Det var ju ett avfälligt folk som de kom till. De upprättade, de förlorade fåren av Israels hus. Varför de också förundrar sig, hedningarna är förundrade nu och smädar er, då ni nu inte löper med till samma liderlighetens pöl. Ni går inte längre tillsammans med de hedningarna. Ni är inte längre sekulära israeler. Nu har ni vänt om och blivit gudfruktiga Torah efterföljare. Ni följer buden. Och det är att hedningarna tycker ni är väldigt lustiga nu, för nu är ni inte som de andra. Nu är ni som ni egentligen borde vara. I folkbibeln står det: de hånar er när ni inte längre är tillsammans med dem, störtar er ner i samma ström av utsvävningar. Okej, det här är alltså ett budskap till judar som har blivit förstörda av synden och blivit upprättade genom frälsningsbudskapet, och även andra då från de 10 stammarna som var utspridda i romarriket på den tiden. Petrus andra brev talar till icke-judar. Och det är intressant att Petrus faktiskt har ett brev till icke-judar. Vi ser ju det i Corneliehus, att Petrus som var judarnas apostel, omskurnas apostel, också fick ett budskap till icke-judar. Och på samma sätt då med Paulus som är hedningarnas apostel, han kunde också tala till judarna. Så det är inte riktigt 100% vattentätt där. De var inte helt begränsade till sin huvudtjänst, men deras huvuduppgift delade på sig. Paulus huvuduppgift var hedningarna och Petrus huvuduppgift var de omskurna och det omskurna folket och de förlorade ättlingarna. Paulus hade också en tredje grupp som han skulle nå. Det var kungar. När han fick sin kallelse genom Ananias där i början på apostlagärningarna, står det att du ska vittna om mig inför Israels folk, hedningarna och kungar. Så han hade speciellt uppdrag att nå höga myndighetspersoner där också. Men nu ska vi gå till andra Petrus brev, där det står: från Simon Petrus, Yeshua Messias tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från Gud och vår frälsare Yeshua Messias har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Samma dyrbara tro som vi, folkbibeln, fått på sin lott. 1917 säger: fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi. Vilka är vi här? Det är de omskurna. Det är judarna. Och Petrus skriver alltså nu till de som icke är judar, som har fått samma dyrbara tro som judarna. Må nåd och frid och ännu, i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och Herre Yeshua Messias. Och så talar han om deras karaktär. Hur det är viktigt att ni får en rätt karaktär. Ni ska få självbehärskning, uthållighet. Var glada när ni går igenom lidande, för ni vet att det kommer att skapa er karaktär som det blir, som ni ska vara. Sen går han till kapitel 2 här. Nu fanns det ju inte kapitel på den här tiden, men vi går till kapitel 2. Han går vidare i sitt brev. Och nu varnar han hedningarna här. Och det är väldigt intressant att se vad Petrus skriver till hedningarna. Det är profetiskt det här, väldigt starkt. Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er hedningar kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka. Jag tycker att vi ska ta 1917 här, för jag föredrar nog den faktiskt. Och jag vill modernisera lite grann när jag läser. Falska lärare ska komma att finnas jämväl bland er, vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förnekar den herre som har köpt dem. De ska få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull ska sanningens väg bli smädad. I sin girighet ska de också med bedrägliga ord bereda sig vinning av er. Men sedan länge är deras dom i annalkande, och den dröjer inte och deras fördärv sover inte. Och så talar han om alla dessa falska profeter som kommer att verka bland de hedniska troende. Paulus säger likadant i Apostlagärningarna 20 som vi läste om. Bland er kommer ulvar att komma fram. Till och med från er egen krets kommer det komma upp. Och det skedde ju. Det var ju det som skapade kristendomen. Dessa falska lärare och falska profeter som drev hedningarna till en annan religion. Det var ett annat spår, en annan ande som kom in, en annan Yeshua. Och det varnar både Petrus och Paulus om här. Så tidigt. Och det här skedde ganska snabbt i nästa generation. Att det började avfallet då. Därför så har vi inte så mycket skrifter. Jag hoppas att vi kan forska lite mer och hitta mer tolkningar utav Paulus. Precis efter hans död eller så. Kanske vi ska försöka forska lite mer. Men vi får gå på det vi har så länge. Försöka förstå det han säger, och genom Herrens ande ber om hjälp att förstå det. Och jag vill presentera mitt sätt att förstå Paulus skrifter under de här veckorna. Och då ska vi gå igenom dem en efter en, vers efter det. Så ni är väldigt välkomna att ställa frågor, och jag vill lämna det väldigt fritt för er. Och vi ska tillsammans jobba med de här texterna. Och jag Det finns texter som jag inte förstår. Precis som Petrus säger att Paulus är svår att förstå. Och det känner jag att jag behärskar inte allt vad han säger. Och då vill jag inte heller använda de texterna att dra slutsatser. Speciellt inte när slutsatserna går emot Mose eller Yeshua. Vilket man har gjort, man har använt Paulus som ett slagträ mot Mose. Och till och med gått emot Yeshuas undervisning genom Paulus. Och då har man ju höjt upp Paulus över Gud. För det var Gud som sände Mose och det var Gud som sände Yeshua. Och Gud kan inte förneka sig själv. Och Gud kan inte ändra på sig. Och Gud kan inte ge två budskap. Hans Torah är enhetlig. Så budskapet måste vara enhetligt. Från Mose och framåt. Om inte Paulus skrifter stämmer med Mose och med Yeshua, så måste vi ändra på vad Paulus har skrivit. Och inte ändra på vad Yeshua har sagt. Eller ändra på vad Mose har sagt. Utan Paulus måste rätta sig i ledet. Och han får inte gå utanför det som finns i Moseböckerna. För då blir han förkastlig om han går emot Mose. Eller om han går emot Yeshuas undervisning. Vi fortsätter nästa vecka då. Då är ni välkomna. Mm. Tack för ikväll. Mm. Shalom.
Tack. Det var väldigt bra undervisning.